Välkommen på en vandring bland våra grundlagar. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformens 6:e kapitel, regeringen. Det handlar om regeringens sammansättning men framförallt hur regeringar kommer till regeringsbildningen. En historisk bakgrund visar ju att det här är ett organ som har väldigt långa rötter. Gå tillbaka till kungens rådgivare på medeltiden. Riksrådet och från 1809 så kallades det statsrådet. Under 1800-talet så skedde ju den förändringen när kungen blev mer och mer sina rådgivares rådgivare. Makten gled över till regeringen istället för kungen. Och den stora striden i början på 1900-talet var ju kungamakt eller folkmakt. Vem skulle bestämma regeringens sammansättning? Med parlamentarismens seger, slutliga seger 1917, så stod det helt klart att det var den partipolitiska sammansättningen i riksdagen som skulle avgöra regeringens sammansättning. Men fortfarande hade vi ju kvar den gamla grundlagen ända fram. Det var på 70-talet. Konungen äger att alena styra riket, stod det. Och sen var ju uppgiften när vi fick en ny regeringsform i mitten på 70-talet att man skulle skriva in parlamentarismen som hade varit praxis i ett halvsekel då. Och då löste man det så att det finns en paragraf i inledningen på regeringsformen, regeringen styr riket, den är ansvarig inför riksdagen, där är parlamentarismen. Och att kungen bara fick ceremoniella uppgifter, men eftersom kungen formellt hade utsett regeringen tidigare så var man tvungen att hitta nya regler för regeringsbildning, och det är det här som detta kapitel handlar om. Regeringens sammansättning. Regeringen består av statsministern och övriga statsråd. Statsministern har en väldigt stark ställning i den svenska regeringen. Statsråd är det formella namnet för ministrar, som man säger i vanligt tal. Och det kan verka lite märkligt att kalla det råd. Det är ju inte rådgivare, utan det är ju de som har den yttersta styrande makten. Regeringen styr riket. Men namnet finns alltså kvar från medeltiden, från riksrådet, konungens rådgivare. Och regeringsbildningen går till så att det finns två steg. Det är riksdagen som utser statsminister, men det är statsministern sen som utser de övriga ministrarna. Ja, statsråden, de, det som man kallar vanligt drag minister, ska vara svensk medborgare. Annars har ju behörighetskraven ändrats så att många höga positioner i staten inte längre kräver svensk medborgarskap. Men de allra viktigaste, bland annat då att vara med i regeringen, då måste man vara svensk medborgare. Och sen så ställs det krav på integritet och att de här statsråd, medlemmarna och regeringen ska åtnjuta förtroende. Och det är en ganska stark reglering, så om man ska göra sig av med kopplingar som kan inverka sänkande för förtroendet för regeringens oberoende. Någonting som har kommit till på senare år, det är en obligatorisk statsministeromröstning efter varje val. Man tycker inte att regeringen bara ska kunna sitta kvar, utan man vill pröva om regeringen har den nyvalda riksdagens förtroende. 2014 fanns regeln men användes inte, för då avgick Reinfeldt som då var statsminister direkt efter valet, och det blev en ny regeringsbildning i alla fall. Men första gången den prövades var efter valet 2018. Och då gick det till så att när den nyvalda riksdagen samlades så ställde talmannen en fråga om statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen. Och då fick man rösta ja och nej. Och det utföll så att 204 röstade nej. Och eftersom hälften av riksdagens 349, 175 hade räckt, då blev svaret nej. Talman konstaterar då att mer än hälften av riksdagens ledamöter hade röstat nej och att statsministern därmed skulle entledigas. Så Stefan Löfven avgick. Och vad hände sen? Jo, när en statsminister ska utses, då är det talmannen som leder den proceduren. Han ska då först samråda med partiledarna och också de vice talmännen. Det viktigaste är ju då samråden med partiföreträdarna. Och för att kunna lägga fram ett förslag till riksdagen. När man utformade den här grundlagen så var det en del som tyckte att ja, det räcker väl. Men en del sa, men det finns ju alltid en risk att talmannen agerar partiskt. Så att man ska kontrollera talmannens förslag genom en omröstning i riksdagen. Och den är så konstruerad eftersom vi har negativ parlamentarism, och det är ingenting värderande, utan positiv parlamentarism innebär helt enkelt att regeringen måste ha parlamentets uttryckliga stöd, mer än hälften måste rösta ja. Negativ det är att den tolereras, regeringen tolereras så länge riksdagen, parlamentet, inte röstar nej. Så det är, säg inte nej, jag säger inte nej därtill, så man får tänka två nej blir jag. Men det har den skillnaden då att förslaget förkastas om minst 175, det vill säga en majoritet av riksdagen röstar nej. Förslaget godkänns i övriga fall. Och det innebär då att man har ju tre möjligheter som riksdagsledamöter. Ja, nej och avstår. Ja innebär att man ger ett aktivt stöd. Men trycker man på avstår-knappen, då räknas det i det här fallet som ett passivt stöd. Eftersom det då inte kan bli tillräckligt många för att rösta nej. Så ja och avstår innebär att man aktivt eller passivt accepterar talmannens förslag till statsminister och därmed till regering. Talmannen har fyra försök, och om inte det första går igenom så blir det alltså ett par till. Efter det fjärde försöket utlyses automatiskt nyval, extraval. Det hade inte hänt att man behövde använda det här. Fram till 2018 så gick förslaget igenom vid första omröstningen. Men efter riksdagsvalet 2018 var regeringsbildningen väldigt komplicerat. Länge blockerade partierna varandra. Och ska man sammanfatta kort händelseförloppet, så avgick alltså Stefan Löfven efter förtroendeomröstningen i slutet på september när riksdagen hade återsamlats. Då började de här förhandlingarna, det tog ett antal veckor. Då kom till sist talmannen fram till att han skulle föreslå ledaren för det största oppositionspartiet, Moderaterna, Ulf Kristersson, som statsminister. Men 195, det vill säga fler än 175, röstar nej. Då blir det en ny förhandlingsrunda fram och tillbaka. Talmannen kommer tillbaks med förslag nummer 2. Stefan Löfven som statsminister skulle komma tillbaka då. 200 sa nej. Det förslaget föll också. Då skedde det nya förhandlingar och vissa positionsförflyttningar bland partierna efter att de hade kommit överens om ett avtal i januari. Så Liberalerna och Centerpartiet ändrade sig istället för att rösta nej, så tryckte de på avstår. Det innebar då att ja, det var Socialdemokraterna och Miljöpartiet de som sitter i regeringen, 115. Nej, det var oppositionspartierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna plus en centerpartist som hade en annan mening än partimajoriteten. Det blev 153, inte 175. Alltså gick förslaget igenom därför att Centern, Liberalerna och Vänsterpartiet avstod. Och då kom Löfven tillbaks som statsminister efter en väldigt lång och uppmärksammad regeringsbildningsprocess. Då har alltså statsministern godkänts av riksdagen. När sker det formella skiftet om en kris skulle inträffa? En katastrof eller att regeringen behöver agera, då är den fortfarande den gamla övergångsregeringen den som har makten. Det formella skiftet när den gamla regeringen avlöses av den nya äger rum inför statschefen, kungen, vid en konselj. Den är inte beslutande, men det är en bekräftelse. Så inför kungen, talmannen, så får den nya regeringen ett förordnande att vara då statsminister, och sen statsminister har utsett sina ministrar. Så det här skedde då 21 januari 2019. Vid det ögonblicket fick Sverige en ny regering. Hur kan man avsätta statsråd? Ja, det finns möjlighet att förklara att riksdagen inte har förtroende för statsministern eller enskilda statsråd. Det finns senare i regeringsformen i det kapitlet som handlar om kontrollmakten och hur riksdagen kan kontrollera regeringen. Men om man förlorar en sån förtroendeomröstning så ska man avgå. Då kan regeringen svara med extra val, det vill säga gå till folket för att höra hur folket ser på den här konflikten mellan riksdag och regering. Statsråd kan avgå på egen begäran, men statsministern är, har makt att tillsätta och avsätta statsråd. Då behöver man inte gå till riksdagen utan bara anmäla till riksdagen. Så statsministern har en väldigt stark ställning inom regeringen. Så formellt gäller ju riksdagens beslut bara valet av statsminister som inför den här omröstningen har förklarat vilket eller vilka partier som ska ingå. Så i reellt sett så gäller riksdagens omröstning den partimässiga sammansättningen av regeringen. Men inte vilka enskilda statsråd som statsministern plockar in. Och skulle det vara så att statsministern avgår av ett eller annat skäl, självmant eller efter en misstroendeförklaring, innebär att hela regeringen avgår. Så finns det man kan slarvigt kalla vice statsministern, en ställföreträdare, antingen att den utses av statsministern eller den som är äldst i tjänstetid. Och om det skulle vara så som har hänt nu ett antal gånger att regeringen avgår, då måste man, Sverige ha, måste ju ha en regering. Den sitter kvar, man kallar det ibland en expeditionsminister, men den uttryck som man brukar använda, övergångsregering. Där får inte utlysa extra val. I övrigt har den formellt samma befogenheter som en vanlig regering. Men i praxis så brukar den bara sköta löpande ärenden. Och under den långa regeringsbildningen hösten 2018 var det en diskussion om vad kunde regeringen göra. Den lade inte fram förslag till riksdagen, inga propositioner. Men Sverige måste ju ha en budget. Så då var det egentligen bara en uppdaterad version av den gällande budgeten. Så det skedde inga politiska förändringar, men Sverige ändå fungerade under den här tiden. Och vissa ärenden, till exempel Sveriges agerande i EU, det rullade på. Så där måste regeringen ta ställning. Så att det är ingen katastrof att man har en sån här övergångsregering. Det visar sig att det fungerar. Ja, sen om talmannen har ju en viktig uppgift i regeringsbildningen, så här är det bara om talmannen har förhinder, då träder de vice in.